Det enda jag har är ett halleluja, att få vända mig till honom, sträcka mina händer till honom. Det är vad jag har, det är vad som vi också vet är det som håller, det som räcker, det som hjälper. Att få vända sig till honom när det är tufft, tufft i livet, tufft i känslorna, tufft i situationen vi lever i. Så får vi vända oss till honom, både i det stora, för vårt samhälle, för våran värld, för omständigheter omkring oss och i vårt samhälle. Men också i våra liv, i våra relationer, i våra känslor, våra tankar. Han vet. Jag tycker det är så fantastiskt. Han vet. Han vet allt det där som vi alla vet tillsammans, som vi läser på nyheterna, och han vet ju mycket mer än det. Han vet ju verkligen hur situationen är. Vi får ju bara vissa nyheter rapporterade till oss. Kanske de värsta, de som väcker mest oro. Men han vet allt. Han vet bakgrunden, han vet lidandet. Han känner de enskilda situation i det som vi bara ser som rubriker en dag och sen nästan har glömt bort nästa dag, fastän det är livsöden. Och han vet hur du har det. Han känner ditt hjärta. Han vet vad det är som ingen annan vet, vad du kanske bär med dig hit idag, som du inte har delat med någon eller bara med några få. Han vet din börda och han vill bära den tillsammans med dig. Han vill lyfta av och han vill befria. Jag skulle vilja börja med att ha upp en saltarsalm, en vers ur Saltaren 38 på väggen, om den kommer upp, annars läser jag den ändå. Vi får se. Kanske den finns. Min skuld går mig över huvudet som en börda som är allt för tung för mig. Min skuld går mig över huvudet som en börda som är allt för tung för mig. Kanske har du upplevt det så att du bär på en, har burit på en skuld, burit på en börda som har varit för tung för dig. Som du inte vet vad du ska göra med. Hur ska jag klara detta? Kanske har du haft människor i din närhet som har burit den tillsammans med dig. Kanske har du fått möta någon som har kommit oväntat och fått stötta dig. Kanske har du fått bära den själv. Men den här bördorna, jag tror att har vi levt ett tag så har vi haft de där bördorna. Det som kanske är svårt att dela med någon. Det där som känns så där. Det kanske kopplar också med någonting i mitt liv som jag inte vill dela. Som avslöjar lite för mycket om det där som rör sig på insidan. Och jag har ingen sån att dela det med. Men vi behöver dela våra bördor. Vi behöver dela den börda som vi bär på som är för tung. Och vi behöver varandra. Och jag, för mig är inte det lätt. Jag står här kanske och säger, åh, det gör bara, dela med er. Och jag vet att det är svårt att dela med sig av det där som inte funkar. Det där som är tungt. Det där som är en börda som vi inte hanterar. Vi behöver dela den med någon. Det fantastiska när man är troende, det är ju att vi alltid har en far som vill oss väl. En pappa som har all makt. Som har liksom alla möjligheter. Och som också ser oss och älskar oss. Och det är ju någonting som för mig är oerhört. Och för, säkert för oss här och för dig som har en tro. Att ha någon att viska med. Ha någon att skrika till eller att gråta med. Alltid. Att vi aldrig egentligen behöver vara helt ensamma. Det är ju fantastiskt. Och det är oerhört. Och han vill verkligen ta emot det. Sen behöver vi också dela våra bördor med varandra. För att vi behöver varandra. Om vi ser på hur Paulus talar om församlingen, så beskriver han det som en kropp, att när en del är svag så ska de andra få vara med och bära. Du behöver det som bär på bördan. Men jag tror också att vi behöver det, eller den som inte bär på en börda just då, eller samma börda i alla fall, också behöver det. Vi behöver liksom få betjäna varandra, få finnas till för varandra för att växa som gemenskap och få finnas till för varandra. Vi har ju en fantastisk möjlighet här i kyrkan när det gäller saker som man vill dela som kanske är svåra med våra själavårdare, vårt själavårdsteam som man kan få dela med, som har tystnadsplikt. Vi är flera här som har tystnadsplikt, också fler. Men också att ha dela med någon som man... syster eller bror som man har förtroende för, som kan känna till en situation. Alla behöver inte veta allt, men att man vet att det är någon som vet vad jag bär på, som ber med mig när jag inte orkar be. Min skuld går mig över huvudet som en börda som är allt för tung för mig. Jag uppfattar att i vår tid och i vårt samhälle så behandlar vi gärna symptomen på det där. Det som får konsekvensen av den börda jag bär på. Vi är inte alltid beredda att gå in och jobba med det som är det svåra. Utan vad är konsekvensen, och så behandlar vi symptomen. Vi kanske självmedicinerar. Och då menar jag i en bred mening, alltså flyr på olika sätt in i saker. Eller så faktiskt medicinerar på olika sätt, som på egen hand, okontrollerat. Droger och alkohol är ju någonting som förstör många människors liv, det vet vi. Men det finns mycket annat också som vi använder, tror jag, för att fly, för att behandla symptomen istället för orsaken. Det här med skuld har jag ju satt lite som ett tema för det jag ville dela. Och orsaken att jag är där, det var att jag läste det som vi har sagt att vi ska läsa den här veckan. Romarbrevet 1-5. Och landade i texten i Romarbrevet 5. Där det talas om detta. Jag skulle vilja säga någonting om detta med lite olika typer av skuld, kanske. Här kommer AI-inslaget i den här predikan. Jag frågade, vad finns det för olika typer av skuld? Det är det enda. Jag har fem stycken förslag på vad som kunde vara skuld i utifrån samhället. Eller vår situation. Ekonomisk kommer först. Det kanske vi inte är så förvånade över. Ekonomisk skuldsatthet, att bära på en skuld. Vi som har hus, de flesta av oss i alla fall, har ju en skuld på det. Ett lån. Och det här året så kanske inte det har varit så roligt om man har haft rörlig ränta i alla fall. Med inflation. Det kan bli en börda att bära på en ekonomisk skuld. När vi byggde hus i Gråbo 2000, då jobbade jag i IT-branschen. Och ni som var med då vet att år 2000 i IT-branschen inte var ett bra år. Det hade varit fantastiskt innan dess. Men efter då sprack den där bubblan. Och vi hade byggt hus, vi hade tagit vårt första lån. Det räckte precis, liksom, vi fick ihop det precis. Och så hör vi, blir man kallad till möte på jobbet. Man börjar förstå att det ska bli uppsägningar här. Då egentligen för första gången upplevde jag på riktigt detta med ekonomisk stress. Kanske du har gjort det, kanske inte. Och hur jag fysiskt i min kropp drabbades av det. Hur jag blev paralyserad nästan oro. Och det hade inte hänt något. Jag hade inte blivit uppsagd. Utan det var, oj, vi har en skuld här. Tänk om jag blir av med jobbet. Det liksom hängde ju på den här, för att få det att gå runt. Och jag hade vänner som verkligen drabbades. Jag blev aldrig arbetslös just då. Jag har blivit det senare. Men den här känslan av att jag har en skuld som är för stor för mig. Och förutsättningarna för att jag ska kunna ha det här lånet, ha den här skulden, är hotade nu. Det gjorde någonting med mig. Det liksom gjorde att jag blev paralyserad under en tid. Sen så släppte det för mig. Men det sitter kvar. Känslan, upplevelsen. Och det kan man få uppleva ibland, tänker jag. Inte på samma sätt kanske riktigt igen. Men när det är någonting som ekonomiskt som är en stor, liksom, när det kommer något oväntat kanske och man inte riktigt vet, så finns det där ändå. Oj, hur ska jag hantera det här? Det här är lite för stort för mig. Vad händer nu? Speciellt om man har inte om man har ansvar för barn kanske och känner att oj, hur löser vi detta? Och jag tycker det är så fantastiskt och jag är så glad för det arbete som vi har hållit på med sedan 2019. Att kunna vara med och att ge ett hjälp för människor i sådana situationer när det gäller matkassar. Och fler sätt ska vi säga. Matkassarna är ju det vi gör hela tiden. Men jag vet att det både görs fler saker och stöttas på fler sätt. Och det finns en omsorg av människor som hamnar i de situationerna. Vi löser ju naturligtvis inte lån, men vi är med och ger ett hopp. Och delar en börda under en sån svår period i livet. Och jag tänker det att få vara med och gå en bit på en människas väg när man kämpar på det här området. Det är stort. Det kan ju vara så att vi också bland vänner kan få stötta varandra och på olika sätt i sådana situationer. Jag läste lite på någon... Ja, det var någon tidning som hade sammanfattat det, eller om det var någon statistisk sida. Under 2023 ökade antalet som sökte skuldsanering i Sverige med 22% från året innan. Det kanske inte säger så mycket, men det är ganska många redan åren innan. Och svenska folkets skuld uppgick 2023 till 119 miljarder kronor. Det är ganska mycket pengar och den har också ökat mycket. Det är en tuff ekonomisk tid. Regeringen har talat om ekonomisk vinter 2024. Så det här är liksom, jag vill bara egentligen säga det. Att det finns sagt. Att man kan i sin egen situation när man står och känner att man hamnar i en svår situation ekonomiskt, så kan man känna att alla andra har ju det så bra, de klarar ju det och får ihop det. Men det är många som är utsatta som har det svårt nu. Så att vi inte behöver känna att det är skamfullt på något sätt, utan vi kan på olika sätt drabbas och beröras av detta. Sen kan man ju hamna i rättsliga skulder, föreslår AI. Om man har dömts för någonting helt enkelt. Att man har fått betala böter eller fängelse. En situation där man har gjort fel enligt lagen. Då har man en skuld, liksom har dömts för det. Man kan ha en moralisk skuld. Man kan ha gjort fel mot någon. Det kanske inte är lagligt fel. Men man har varit orättvis, man har sårat någon, man har gjort någon ledsen. Man har gjort någonting som man känner att det finns någonting emellan oss. Det är någonting som behöver förlåtas, någonting som behöver göras upp. Och det är viktigt att lyssna på den signalen. Det är viktigt att när ditt hjärta säger att det där blev inte bra, att inte bära det länge, för då försvinner den känslan. Då dövas den och så ligger det där fortfarande kanske mellan dig och den personen eller de personerna. Och det blir liksom inte löst, utan det ligger kvar där. Det skapar en distans, det skapar ett avstånd, det gör att man liksom inte, relationen inte är på samma sätt längre. Samtidigt, i en sån situation, i alla fall min erfarenhet att om man, att den kan också kan få betyda att man får komma närmare varandra. När jag har gjort dig ledsen, om jag får be om förlåtelse och du förlåter mig och vi får bygga upp det som blev skadat igen, så blir det starkare, så blir det någonting som hjälper framåt, som bygger framåt. Förlåtelse är något fantastiskt. Vi kan också ha liksom sociala skulder, att vi liksom blir, kan känna att vi behöver bjuda igen, eller vi behöver, det finns förväntningar på oss hur vi ska göra, hur vi ska liksom, sån skuld kan vi uppleva, att och nu är det min tur, eller nu, ja, den typen av skuld. Vi kan också ha så där tidsmässig skuld, att egentligen borde jag ha lagt mer tid på den personen. Jag har missat att kunna vara där eller kunna hjälpa till med någonting, eller att vara med den personen. Det kanske inte är något konkret, utan det är bara det att jag har inte kunnat prioritera det, eller jag har inte prioriterat det. Jag kan känna en skuld att jag borde ha varit mer där. Jag borde ha varit mer tillsammans med den, eller hjälpt till med något. Finns skuld som vi kan uppleva. Du kanske kan komma på mer saker. Det här var några exempel. Nu ska vi se. Hur gick jag för långt? Där. Så. Jag skulle vilja läsa ifrån Romarbrevet. Som jag sa. Kapitel 5 och de två första verserna. Och jag läste, när jag läste det här första gången, och varför jag nog fastnade på detta, det var att jag läste den inte i folkbibeln som jag läser ibland, eller nubibeln som jag ofta läser, utan i översättningen Nya levande bibeln, som också finns om du hittar i din bibelapp bland annat. Och då står det så här: när vi nu har blivit skuldfria inför Gud genom att tro, har vi frid med Gud genom det som vår Herre Jesus Kristus har gjort för oss. På grund av vår tro på honom har Gud i sin godhet förlåtit oss. Ja, vi bygger nu våra liv på Guds förlåtelse och kan stolta och glada se fram emot en dag då vi får dela Guds härlighet. När vi nu har blivit skuldfria. Det står ju rättfärdiga i alla fall, jag tror att det är de andra översättningarna. Rättfärdighet är en jätteviktigt begrepp. Men det kommer lite på distansen då. Skuldfri, i alla fall för mig, kommer lite närmare. Skuldavskrivning, som jag skrev i min rubrik, finns ju liksom som ett begrepp i vårat samhälle. Det är någonting man kan få, man kan ansöka om man har skulder som man inte klarar av, som är för stora. Så kan man gå och få skuldavskrivning. Det är en hel process och man får leva på existensminimum och allt möjligt. Men det finns en väg. Samhället har en väg för skuldavskrivning. Och jag tror att det är oerhört viktigt. Oerhört viktigt att det finns en väg ut ur skuld, ut ur detta. Och Gud har en väg till skuldavskrivning, till att få bli skuldfri. Det där som du bär på, det vill han befria dig ifrån. Han vill att du inte ska få bära på skuld. Han vill att du ska få uppleva att du är fri. Inte bunden. Det här med när vi får uppleva skuldfrihet. Den där stora räkningen blev betald. Jag vet inte om du har varit med. Jag har varit med om det flera gånger. Vilken skön känsla det blir. Oj, vi klarade det. Vi gjorde det. Och så kan man bara känna, wow, vad skönt. Och ännu naturligtvis mycket mer. När livet kraschar, när vi känner att vi lever inte de liv som vi borde. Vi lyckas inte leva så som att älska Gud och älska människor. Utan vi gör som människor har gjort i alla tider och gått vår egen väg. Och så får vi komma till Gud och så säga förlåt. Och få ta emot hans förlåtelse. Och han vill befria från skulden. Han vill lyfta av den bördan. Det står, Paulus säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Vi står liksom i samma situation. Vi har alla det behovet. Vi bär på en skuld som vi inte kan betala. Den är för stor för oss. Jag brukar säga att vi har liksom inte den valutan eller de medlen för att kunna betala för oss. Det var därför som Gud blev människa och dog på korset. När Jesus bar den bördan, betalade den skulden som egentligen var min. Som egentligen var jag som skulle betala. När jag skulle stå inför Gud och göra rätt för mig, så hade det inte räckt. Hade jag inte klarat det. Varken med goda gärningar eller någonting. Men Jesus kunde. Han bar den bördan. I honom så kan jag få vara skuldfri. Och det gör att vi får uppleva frid. När vi får lämna över den här bördan. Över att livet inte räcker. Att mina förmågor inte räcker. Att det som jag lyckas med inte räcker. Att det finns saker i mitt liv som jag skäms för. När jag får lämna ifrån mig det, så får jag också bli fri. Jag får uppleva frid. Och jag får leva, som vi läste, i förlåtelsen. Nu bygger vi. Ja, vi bygger nu våra liv på Guds förlåtelse. Att få istället för att bygga det på prestationen och liksom kampen över att försöka räcka till. Istället få bygga att jag är förlåten. Att jag är fri. Och jag är så väldigt tacksam för helgen vi hade med Göran Lennartsson. Tack. Förra helgen. För han la en sån oerhört god grund i skriften. I vad Gud har gjort från början. Genom det judiska folket. Och som vi får vara en del av. De löftena och det som Jesus gjorde på korset. Som gör att det finns hopp. Att det finns liv. Har du inte lyssnat på det, så finns det på vår hemsida och på vår podd. Du kan lyssna på alla tillfällena. I alla fall lyssna på predikan från i söndags. Att det här var liksom Guds väg för oss. För att lyfta av den bördan som alla människor kämpar med. Hur bra det kan se ut på utsidan. Hur bra vi lyckas hålla upp masken. Så finns det saker som vi behöver lämna till honom. I Jesaja 53 så står det i vers 10. Det var Herrens, om Jesus i förväg, profetia. Det var Herrens vilja att slå honom och låta honom lida. När du gör hans liv till ett skuldoffer får han se avkomlingar och leva länge. Och Herrens vilja ska ha framgång genom hans hand. Genom den möda hans själ har utstått får han se och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och han bär deras skulder. Det var därför Jesus skulle komma. Det var därför Jesus föddes, för att bära våra skulder. För att bära den börda som är för stor för oss. Paulus säger i Kolosserbrevet 2, vers 13. Ni var döda på grund av era överträdelser och ert oomskurna tillstånd. Men Gud lät er bli levande tillsammans med Kristus. Han förlät oss alla våra överträdelser och drog ett streck över det skuldbrev med dess förpliktelser som anklagade oss. Det tog han bort och spikade fast på korset. Gud har tagit det som du inte klarade. Det som var för stort, för tungt. och spikat fast det på korset. Skuldbrevet är korsfäst med Kristus. Du är fri och du får ha frid med Gud. Det gör att du har någon att dela livet med, som går med dig oavsett om du har någon annan att gå med. Om du har någon att dela livet med på något sätt, så har du honom. Han är vid din sida. Han ger dig sin egen heliga ande för att du är skuldfri eller rättfärdig inför honom. Genom vad Jesus gjorde. Han vill bära din börda. Han vill vara din vän i alla livets situationer, vad du än möter. Och du får leva i förlåtelsen som vi läste. Och då tänker jag så här, att det gäller ju mig naturligtvis, att jag får leva i förlåtelsen. För min del, att jag får veta att jag är förlåten. Men det betyder ju inte bara det. Att jag lever i förlåtelsen måste ju också innebära att jag förlåter. Att mitt liv märks, att min börda har blivit betald. Att jag blir lik Gud på något sätt, liten del i detta. Att det är liksom syftet med våra liv. Att han förlåter oss så att vi kan förlåta varandra. I Matteus 6:12 så i bönen Fader vår så lär Jesus oss att be: förlåt oss våra skulder, liksom vi förlåter dem som står i skuld till oss. Att vi får öva oss på det. Att förlåta varandra. Det är inte lätt. Om någon sårar dig. Om någon gör dig illa på något sätt. Eller så. Och jag menar inte att det är ett ögonblicksverk. Men att få leva i förlåtelsen. Att be Gud om hjälp med förlåtelsen. Gud vill det. Det här är någonting han önskar. Och det är ju absolut någonting som våran värld behöver. När vi ser oss omkring. Tänk om förlåtelsen fick vara det som präglade våra relationer. Tänk om det fick bli i Stockholm bland gängen. Människor som fick beröras av Guds nåd. Så att de fick börja förlåta varandra. Det skulle ju vända om. Liksom skapa en revolution. Och inte bara i de nyhetsmedia, i våra relationer, i våra de människor vi har omkring oss, i vårt samhälle. Om människor fick ta emot förlåtelse, leva i förlåtelse och förlåta varandra. Det finns en berättelse, Jesus tar en liknelse om en tjänare. Den kallas den obarmhärtige tjänaren. Han får miljarder kronor. Jag vet inte exakt, men det står miljarder i någon av översättningarna. En oerhört stor skuld är efterskänkt. När han ber om förlåtelse. Ber om nåd. Egentligen så skulle han och hans familj säljas för den här skulden. Men han blir förlåten. Han får uppleva nåd. Och nåd är ju ett sånt där ord som vi sjunger om. Vi sjunger om den här förut. Att det är Guds nåd. Och Paulus talar om att det är Guds nåd är allt jag behöver. Så det blir lite, ibland kan det bli lite ett religiöst ord sådär. Men i samhället finns ju det också. En dömd brottsling som har ett straff kan ju gå till regeringen och be om nåd. Att få sitt straff efterskänkt eller förkortat. Att få nåd. Den här mannen hade fått uppleva nåd. Han hade fått sin skuld efterskänkt. Helt och fullt. Så möter han en kollega. En arbetskamrat. Som är skyldig honom några hundralappar. Som han inte vill efterskänka. Utan han kräver tillbaka det. Och han sätter sin kompis i klistret för detta. Och då finns det människor omkring dem som blir upprörda. För de ser ju det orättfärdiga i detta. Och går och talar med kungen. Och då säger kungen så här: din usling. Här avskrev jag denna stora skulden denna stora skuld bara för att du bad mig om det. Borde du inte ha förbarmat dig över din medkännare på samma sätt som jag förbarmade mig över dig? Att få leva i förlåtelsen. Tänk om det skulle få prägla vårt samhälle. Låt oss be om det. Låt oss be att människor, vi, får leva i förlåtelsen. Och att det får prägla vårt samhälle. Vi ska strax landa detta. Och jag ska läsa först ifrån Saltaren 32. Och sen ska vi ta en liten stund här. Så ska du få viska till Gud vad det är som är din börda. Vad det är som du bär på. Vad du vill lämna till honom. Vad du behöver hjälp med. Och också kanske bli påmind om någon som du behöver förlåta kanske. Som du behöver avlösa. Men vi ska läsa ifrån psalm 32. Det är David som uttrycker sitt hjärta. Lycklig är den som fått sin överträdelse förlåten. Den vars synd är utplånad. Lycklig är den som Herren inte tillräknar synd. Och vars ande är utan svek. Så länge jag teg tynade jag bort i min dagliga klagan. Både dag och natt fanns din tunga hand över mig. Min livskraft torkade bort som i hettan av en varm sommardag. Då bekände jag min synd för dig. Jag dolde inte min skuld. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Och du förlät mig min syndaskuld. Därför ska alla fromma be till dig när de går för att finna dig. När de stora vattnen stiger kommer de inte att drabba dem. Du är min tillflykt. Du bevarar mig från nöden. Du omger mig med befrielsens sånger. Jag vill vägleda och undervisa dig på den väg du ska gå. Jag vill ge dig råd och jag ska följa dig med min blick. Säger Gud. Då bekände jag min synd. Jag dolde inte min skuld. Vi ska ta en stund och få göra det. Få bara säga till Gud, det här kämpar jag med. Jag klarar inte att bära detta själv. Och kanske också påminn mig om det är någon jag ska förlåta. Någon jag ska befria. Vi tar en stund. Johannes skriver i första Johannesbrevet att om vi bekänner våra synder är Gud trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Du är fri. Du är förlåten. Han har burit din skuld. Du kan få leva i förlåtelsen. Gå i frid och tjäna honom med glädje. Gå ut och förmedla det livet, det hoppet där du finns. Människor behöver det. Människor behöver hoppet. Den veckan som ligger framför nu. Så skulle jag vilja uppmuntra oss att vara med i bön. Det är mycket som pågår alltid i vår kyrka naturligtvis. Vi har 11 kaffe på tisdag och vi har bönesamling på tisdag också. På onsdag så börjar vi igen. Startar vi upp onsdagsbönen. Då kommer Tommy och Andersson och Elisabeth Groth att hålla i den. Så kommer det att rulla på under våren varje onsdag kväll 18:30. Var med i bön för det Gud gör och för att människor ska få uppleva Guds nåd och Guds befrielse. På fredag, ha med det i dina böner, så kommer Sebastian Staxet hit. Då kommer han först att ha föreläsningar på högstadiet. Om sin story, sin bakgrund om gangsterlivet och att att inte det ska vara så liksom lockande, utan berätta lite hur det är verkligen att människor inte ska dras, unga människor inte ska dras in eller lockas av det glorifierandet som finns. Be för det, att det får bli bra. Och sen kommer han hit på kvällen på Breakthrough. Vi vet ju att rubriken över det som han gör är det finns hopp. Och jag vill verkligen, det är ju det handlar om. Det finns hopp. Oavsett hur mörkt det är så finns det hopp. För Gud har böjt sig djupare. Han har gjort mer än någon annan. Och det finns en väg om vi vänder oss till honom. Be för Breakthrough på fredagskvällen. Be för gudstjänster på söndag. Birgitta ska predika Matteusson. Jag tror att det är en viktig tillfälle också. Och var med och sprid hoppet. Var med och sprid nåd och förlåtelse och upprättelse här i Götene. För människor bär på bördor som de Gud vill lyfta av. Och var med, som Jonathan sa, och dela ut matkassar. Hör av dig till One om du vill. Det är också att få vara med och hjälpa människor som kanske bär på en tung börda just nu. Och vara med där du finns, i dina relationer, på din gata, på din arbetsplats, i skolan. Och uppmuntra och hjälp och stå nära en människa som kämpar. Bygg relationer, välsigna människor. För jag tror den bönen som David bad. Min skuld går mig över huvudet som en börda som är allt för tung för mig. Är en bön som många bär på, även om de inte vet att de ber. Det är många som bär på tunga bördor. Han vill lyfta av dem och vi får vara med och gå vid sidan och stötta. Vi ber tillsammans. Herre, jag tackar dig. Jag tackar dig, Herre, för att du lyfter våran börda. Att du befriar oss och förlåter oss. Att du tvättar oss rena så att vi kan ha gemenskap med dig. Och vi ber dig, Herre, att vi ska få bli lika dig. Att den nåd som vi har fått möta får gå igenom våra liv till människor omkring oss. Att den nåd som vi har fått möta och den befrielse och skuldsanering som vi har fått möta i våra liv får göra att vi får vara med och välsigna människor omkring oss, Herre. Herre, du vet vad vi kämpar med var och en. Vad det är som är våra berg och våra utmaningar. Herre, vi lägger dem till dig, Herre. Och vi tackar dig, Herre, för att du är med i det. Och vi ber dig att vi ska få finnas till för varandra. Och vara en gemenskap som bär varandras bördor, Herre. Amen. Det finns möjlighet för dig som vill att någon ber med dig. Eller samtalar med dig. I lilla salen här så finns det förebedjare. Det går också, så om du känner att jag skulle vilja ha ett samtal med någon, så prata med dem så hjälper de till så att du kan få ett samtal också.